Hej och välkomna till avsnitt 1165 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 129 i Miserium USAs presidentval 2020. Igår den 17 augusti så inledde demokraterna sitt partikonvent för att officiellt nominera Joe Biden till partiets presidentkandidat. Coronakrisen har emellertid gjort att man för första gången håller allting online där talen är förinspelade och sänds mellan den 17 och 20 augusti. Här lite kort om första dagen. Varmt välkomna. Ja, igår den 17 augusti så inledde demokraterna alltså sitt nationalkonvent där man formellt då kommer att kröna Joe Biden och Kamala Harris till partiets presidentkandidat och vicepresidentkandidat. Och det här partikonventet, likt allt annat i USA just nu, påverkas ju av coronakrisen. Så ursprungligen så var det tänkt att det här konventet skulle hållas i juli, mellan den 13 och 16 juli. Men på grund av coronan så sköt man fram den månad och ja, man inledde det då igår den 17 augusti. Men inte nog med det, med att man sköt fram det, utan man ändrade också format. I normala fall så är det så här att det här är stora tillställningar som lockar ja, tusentals, tiotusentals människor till och med. Och det är stora folkfester vid de här arenorna där det hålls. Och kandidaterna talar och politiker pratar och peppar kandidaterna och försöker väcka entusiasm bland väljarna och sina kärnväljare då i synnerhet. Och tusentals människor jublar, applåderar, artister spelar och sjunger och det är folkfester helt enkelt. Coronan har ju förhindrat det och demokraterna de beslöt att helt enkelt förlägga allt till ett online-konvent. Och det är oerhört intressant för det är första gången i historien som det görs, alltså att allting läggs online. Republikanerna sitt konvent, det är lite senare nu, men de har inte gått egentligen i samma väg. De kommer att göra väldigt mycket online de också, men Donald Trump kommer av allt jag har förstått att hålla ett live-tal och de kommer att träffas lite mer republikanerna. Och det beror på att republikanerna är ju lite mer skeptiska till att göra allt online, medan demokraterna de vill verkligen visa att vi tar coronakrisen på allvar, så vi gör verkligen allt online. Och sen har demokraterna också en historia av att vara mycket bättre på teknik än republikanerna. Alla minns nationalkonventen 2008, Barack Obama, han kröntes och man hade den nyaste tekniken, Silverlight och allt vad det hette på den tiden, för att få liksom webbsändningar att funka och allt såg skitcoolt ut. Och sen tittar man på republikanerna som körde Real Player för att streama liksom. Och det här är ju gammal teknik som är helt ute idag, allting där. Men liksom, då minns man väldigt tydligt att Obamas team 2008 tog in internet till fullo bland demokraterna. Medan alltså republikanerna hängde inte med lika bra. Nu är det ju inte samma glapp längre, inte alls egentligen. Men demokraterna har ett en naturlig koppling till modern teknik. Och nu när jag tittat då på första dagen, konventet, när det inleddes, så ja, kan jag säga att det var väldigt proffsigt. Det var bra gjort. Och man kan tycka att det är man kan tänka att det är svårt att få det snyggt om det liksom bara är allting online. Men de lyckades och man fick en känsla. Det var liksom programvärdar som inledde, Rachel Maddow från MSNBC, och sen kör man korta inslag och man kör, jag tror inte man kör Zoom, men man kör andra program som gör att man kan se ut som att man är i en studio nästan och sitter bredvid varandra och samtalar och sådär. Så att man fick en viss live-känsla av sändningen. Den var väldigt bra gjord och när man skulle sjunga nationalsången Star Spangled Banner, då filmade man en person, sen en till, och sen hade man ett helt bildkollage på skärmen med massa olika röster från hela USA, så att det nästan såg ut som en kör i cybervärlden, om man ska uttrycka det så då. Så att man fick till känslan i sändningarna, det var väldigt bra gjort, väldigt professionellt, och så hade man en host, en moderator då, som presenterade talare och så, och hon gjorde ett väldigt bra jobb, jag glömde hennes namn nu, en latinamerikanska, och fick det att framstå väldigt proffsigt. Men det som däremot inte lyckades med att göra allting online, det var talen som de politiker som talade höll. Den stora talaren igår, det var Michelle Obama, men många andra talade också, till exempel Bernie Sanders och Andrew Cuomo och väldigt många andra, och inte minst John Kasich, republikanen då, som talade för demokraternas sak, därför att han är ju en av de ledande Never Trump-republikanerna. Han talade också. Och hans tal var ganska okej, för det hölls utomhus. Han talade utomhus, man fick en lite bättre känsla där, och han kändes lite friare. Men alla andra, inklusive Michelle Obama, de satt hemma i en stol och pratade i sin Ja, jag tror till och med att de pratade i sin dator. Jag tror inte att det var svårare än så. Väldigt många som skickade hälsningar, de här tidigare presidentkandidaterna som inte höll stora tal, det såg ut som att de pratade direkt i sin webcam och det var väldigt dåligt ljud och sådana saker. Men de som höll tal i alla fall, de höll tal hemifrån, och har man följt de här konventen liksom under åren, jag har ju följt jättemånga konvent, alla sedan år 2000, och jag har sett många andra längre tillbaka också på YouTube och sådär, men då vet man att det är väldigt mycket liv. Och när de talar, talarna, så talar de ju till publiken, och de kan känna av reaktionerna, de kan känna av stämningarna, och de kan liksom höja tonfallet och såna saker. Nu blir det väldigt nasalt, titta in i kameran, och ja, som jag kan låta i mina egna YouTube-sändningar nästan när jag bara tittar in i en kamera. Så att det blir inte levande på samma sätt, och det kännetecknade alla tal, även Michelle Obamas. Michelle Obama, hon var ju väldigt, hon pratade ungefär som hon brukar prata, hon har ju pratat på de tidigare demokratiska nationalkonventen också, och hon pratade om att det är viktigt att när de andra går low ska vi gå high, och ja, hon pratar om vikten nu av att stå upp för demokratin helt enkelt, för hon menar att demokratin är hotad, och det var ett tema som genomsyrade egentligen alla de här som pratade, och hängde man med i primärvalet, vilket jag gjorde, så kände man igen många teman. Bernie Sanders, han pratade om att vi har en rasist och en fascist i Vita huset och sådana saker, och ungefär som han sa när han kandiderade. Likadant Amy Klobuchar, hon pratade om att nu är det dags att verkligen kämpa, och ja, det var så talen löd. Men, och jag behöver inte gå in på dem så där mycket mer i detalj, de går att titta på internet och det är många som har skrivit om dem, men har man hängt med länge så var det ju liksom deras kampanjtal i repris egentligen, och med en knorr på att Joe Biden är liksom mannen att leda partiet framåt, och hans vicepresidentkandidat och Kamala Harris, det var poängen i de här talen. Och konventet var också nedkortat, alltså normalt så brukar de här konventen pågå alltså ett helt dygn, alltså man kan sitta och titta i en livesändning om man vill då, i liksom, ja, om inte 24 timmar så 16 timmar i alla fall utan problem. Nu var det nedkokat till ungefär 3 timmar och talen var begränsade, och talen förutom Michelle Obamas var väldigt korta, 5-6 minuter och så. Så att det var väldigt mer fokuserat, och det tror jag är helt nödvändigt om man vill få publik för en sån här grej, därför att det är inte samma känsla att slå på och titta på ett tal som en person pratar stelt in i kameran, det är inte samma energi, det är inte samma, och det här måste jag se vilken stämning, så är det ju inte, utan det var nog smart att koka ner det till en väldigt kort tid. Men i alla fall då, temat för den här kvällen, det var att betona att det här valet är viktigt, och nu måste vi verkligen återvinna demokratin, och Trump är en farlig person som vi helt enkelt måste sparka ut. Det var ungefär det genomsyrande temat. Och återigen då, John Kasich, republikanen då, som kandiderade i republikanernas primärval 2016 då, och förlorade då mot Donald Trump då, precis som alla andra. Han menade att han har varit republikan alltid, men nu har man en president som splittrar och vi behöver enas. Så att Kasichs inställning var ju att man måste vara mer tillmötesgående. Det såg man hela nationen. Medan Trump med sin retorik och sin personliga stil bara splittrar. Och jag delar inte den inställningen, utan jag anser att de hårda kanterna finns på vänsterkanten, och det går inte att bemöta dem här mjukt, utan det behövs en person som är som Donald Trump, som helt enkelt inte köper deras narrativ utan går emot dem och säger att nej, men jag tror inte sådär, utan nu kör vi det här, nu är det här som gäller, till exempel law and order. Jag tror inte på att liksom försöka kompromissa med Antifa och Black Lives Matters, utan nu är det law and order som gäller. Så att det är Trumps linje, och jag tror att den är bättre än den som John Kasich föreslår på grund av att USA har hamnat där de är. Men det kan vi gå in på vid ett annat tillfälle. Men John Kasich talade i alla fall, och det är inte helt ovanligt, utan ofta så är det någon parti som pratar från någon person från andra partiet som pratar på partiets konvent då. 2008 så pratade Joe Lieberman, som var i free independent men också demokrat. Han var ju demokraternas vicepresidentkandidat åt Al Gore år 2000, men 2008 så pratade han till förmån för sin vän John McCain på republikanernas konvent. 2004 så pratade Sel Miller, demokrat på republikanernas konvent, till förmån för George W. Bush. Att det här med att en person från ett annat parti pratar för det partiets kandidat då, eller det andra partiets kandidat, det är inte helt ovanligt kan sägas. Ja, det var en liten kort sammanfattning, och återigen, vill ni se talen i detalj så kan ni göra det, men det jag tycker var mer intressant, därför att det här är ju väldigt förutsägbart, det är väldigt mycket valflosker och det är väldigt mycket kritik mot andra partiet och väldigt mycket upphypning av den egna kandidaten. Det var ingen som nämnde något om att Biden knappt, ja, inte är så bra på att prata liksom längre, såklart, utan man lyfter fram Biden som liksom fanbäraren och den som ska föra USA framåt. Och sen spelade man alltid ett klipp där Biden och Harris med munskydd springer nästan, joggar med varandra fram mot ett podium. Och det här var ju någonting som de sysslade med även under valkampanjen. i synnerhet de äldre kandidaterna, Elizabeth Warren i synnerhet, men även Joe Biden, de skulle alltid jogga och visa att de var hurtiga. Och till och med Bernie Sanders, han spelade basket vid ett tillfälle för att visa att jag orkar trots att jag har gjort en stentoperation nyss. Så att de här äldre kandidaterna vill på något sätt visa att de är hurtiga, och jag tycker att de gör lite för mycket av det. Men alla vet att Biden är gammal och han behöver liksom inte låtsas att han är liksom 50 när han är typ 75. Så att, men det är upp till dem. Men jag tycker att det blir lite för mycket helt enkelt. Men återigen då, det jag tyckte var intressant där, det var inte i första hand talen. Det tal som kommer att bli väldigt intressant är Barack Obamas tal. Jag vet inte vilken dag det är, om det är på onsdag. Och sen så då Joe Bidens tal som han kommer att hålla på torsdagen. Och såklart, och Kamala Harris tal kommer också bli intressant. Men det jag tyckte var intressant inför det här, det är den valplattform som Demokraterna har släppt. Och den här valplattformen har de arbetat fram tillsammans med Joe Bidens kampanj. Och då under inflytande även av de andra kandidaterna, Bernie Sanders i synnerhet. Och det som är intressant med den här valplattformen är att den visar i mångt och mycket att Joe Biden kommer att påverkas av de vänsterradikala. Det är min tolkning. Jag ska säga att jag har bara snabbläst den här valplattformen. Den är ganska lång, så att jag har inte liksom detaljläst den. Men jag har hittat några punkter jag vill ta upp som jag har liksom hittat i den. Och det är till exempel att Demokraterna vill återinföra avtalet med Iran. Iranavtalet är det som infördes av Barack Obama men som avskaffades av Donald Trump. Och de menade att det behövs för att värna fred och att det här är bara början på förhandlingar med Iran. Och man ignorerar då helt det faktum att efter att Iranavtalet infördes så fortsatte Iran att trappa upp i hela regionen. Man byggde missiler, man finansierade terrorism och man gjorde hur mycket som helst därför att man hade fria händer. Man fick pengar genom olja. Och det var inga konsekvenser allt. Det enda man behövde göra var att på något sätt ge någon slags löfte om att man inte skulle utveckla kärnvapen. Sen kunde man härja fritt med alla andra former av terrorism i Mellanöstern. När Donald Trump avskaffade avtalet och la på nya sanktioner så kvästes Iran helt och hållet. Alltså Iran är inte längre den här stora liksom finansiären av terrorism i Mellanöstern, därför att man har ingen kraft att vara det längre, man har inga pengar, man har en coronakris, man har upplopp, alltså man har så många interna problem att man har inte tid att ens hata Israel längre på samma sätt. Och det är en total konsekvens av att Donald Trump rev upp Iranavtalet. Men Demokraterna vill alltså återinföra det här och häva sanktionerna mot Iran än en gång, och det tycker jag är både intressant och oroväckande. Sen är man också i det här manifestet väldigt besatt av Trump och white supremacy, alltså vit makt. Och man skriver ett tillfälle att President Trump's words and actions have given safe harbor and encouragement to racists, antisemites, anti-muslim, bigots and white supremacists. Så att här säger man då att Trump helt enkelt, han öppnar upp för hat mot minoriteter och vit makt hat. Och det här är ju, alltså det här är ju kampanjretorik. Det här är ju inte liksom en seriös analys av Donald Trumps politik. Men de har med i sin valplattform och jag tycker också att det är beklagligt. Man skriver såklart också om covid-19 och då menar man att det är Donald Trumps fel som inte tidigt tog de här varningarna på allvar. Och visst, det finns en del rådgivare som sa vissa saker till Trump, men tittar vi på alla de här demokratiska politikerna som var de helt borta från början. De var emot att stänga gränsen mot Kina, de var emot att stänga gränsen mot Europa. Och de här sakerna gjorde att USA klarade sig mångt och mycket. En av de här talarna på konventet var Andrew Cuomo, New Yorks guvernör, och han menade då att man hade skött det hela bra i New York, att dödstalen sjönk, men han nämner ingenting om att en orsak till att New York verkligen varit en hotspot för coronakrisen och viruset, det berodde på alla de här som reste in till USA från Europa. Och därför då innan Trump stängde gränsen mot Europa. Och Trump införde också karantäner, obligatoriska karantäner. Men okej, okay, kan man säga, det har ändå inte gått så bra. USA har ett enormt, liksom jag tror att det är, om det, nu har jag inte koll exakt, men om det är 100 000 som har dött eller någonting av coronan i USA. Men ja, vad ska man säga om det? Jag tror inte att en demokrat hade hanterat det bättre, utan det är bara ett sätt att försöka kasta smuts och göra politik av coronan helt enkelt. Ingenting tyder på att demokraterna hanterat det här bättre. Men Andrew Cuomo, vi hade upploppen, Black Lives Matter i New York, alltså folk gick jättenära varandra, de hade inte ansiktsmask och coronakrisen där, den kanske kommer att fortsätta, vem vet. Men alltså demokraterna är inte rätt parti att kritisera i den här frågan. De har inte hanterat saker rätt och kritik kan i sådana fall riktas åt alla håll. Men corona såklart, det kommer bli en slagpåse då i valet. En annan sak som också står i deras valplattform, det är att man vill ta frågan om reparations seriöst. Och reparations, det är ju en av de här diskurserna som Black Lives Matter driver, som kommer från de här kritiska rasteorierna som drivs akademiskt, och som handlar helt enkelt om att det finns ett systematiskt förtryck mot svarta som alla måste bli komma till insikt om. Och när man har kommit insikt om det, då ska man betala reparations, alltså man ska betala ersättning till slavättlingar, alltså i praktiken alla svarta, inte för att alla svarta har varit ättlingar till slavar eller är det, men det blir så i praktiken att hur ska man veta det? Så att svarta helt enkelt ska få ersättning på grund av slaveriet. Det är en fråga som man på allvar vill studera, och det här är inte en mainstream-fråga, utan det här kommer från den yttersta vänsterkanten, den här identitetssocialismen som fanns i kölvattnen i synnerhet av Bernie Sanders kampanj och även inom Alexandria Ocasio-Cortez och de andra, men som egentligen inte Joe Biden i grund och botten är så intresserad av. Det är hundra på att han inte är, men han har ändå liksom glidit med, och hans kampanj har accepterat den här valplattformen. Och ja, vad ska man säga om det? Det visar, anser jag, att Joe Biden och Kamala Harris, de drivs åt vänster av Bernie Sanders och av de här nya starka vänsterliberala socialistiska krafterna nu som har intagit det demokratiska partiet. Så att det här tyckte jag var intressant, och det är värt att nämna det här och inte bara liksom fokusera på talarna då, på konventet, utan även valplattformen. Så att det här var en liten sammanfattning, och ja, det fortsätter ju imorgon, eller rättare sagt ikväll, så jag får väl återkomma med en ny analys om det också då. Men det här var lite grann om DNCs första konventdag. Det var avsnitt 1165 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Mitt namn är Ronny Berggren. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.